Vi ska då fortsätta med del 6 i vår serie om reformationen. Och idag ska det handla om att Martin Luther bryter med den romersk-katolska kyrkan. Han klipper alltså navelbandet till sin kyrka. Och vi börjar. Under sommaren 1520 trycktes flera stridsskrifter av Luther där han angrep påven. En av de viktigaste är om kyrkans babyloniska fångenskap. Den innehåller undervisning om sakramenten. Dessa hade påven hållit i fångenskap, menade Luther, genom att missbruka dem. Katolska kyrkan räknade 7 heliga handlingar till sakramenten. Luther, han räknade dit endast de heliga handlingar som Kristus har instiftat. Dopet, avlösningen och altarets sakrament. Då tänker ni kanske, jaha, men vi brukar säga att det finns 2 sakrament i den lutherska kyrkan. Och det är också korrekt. Om man tar med det som en indikator att man behöver ett synligt element, så talar vi om 2 sakrament, dop och nattvard. Men Kristus har instiftat också avlösningen. Så Luther, han räknade 3 sakrament. När det gäller altarets sakrament så angrep Luther den katolska seden att endast prästen fick dricka av kalken. Och allra skarpast angrep Luther den läran att altarets sakrament skulle vara ett offer. Alltså något som människan gjorde för Gud. Offrade åt Gud. I maj 1520 diskuterade påvens rådgivare vad de skulle göra med Luther. Några ansåg att det var bäst att låta honom vara i fred av hänsyn till folkstämningen i Tyskland som redan var hetsat mot påven. Andra av påvens rådgivare ville att Luther omedelbart skulle bannlysas. Man hade också svårt att bli enig om hur man skulle ställa sig till Luthers lära. Efter mycket diskussion beslöt man att fördöma 41 av de 95 teserna. Ett förslag till bulla, en påvlig skrivelse, det utarbetades. Och förslaget överlämnades sedan till påven som undertecknade det i juni 1520. Denna bulla har fått namnet Exsurge Domine. Det betyder stå upp, o Herre. Och den börjar med orden stå upp, o Herre, och döm i din sak. En vild galt har brutit sig in i din vingård. Luther fick 60 dagar på sig att ta tillbaka sina läror. Räknat från den dag då bullan offentliggjordes i Wittenberg. Men det dröjde hela 4 månader innan den kom fram dit. Och innan bullan nådde fram till Luther så gjorde han ännu ett försök att få påven att göra bot. Han författade skriften En kristen människas frihet och skickade den tillsammans med ett brev till påven. I sitt brev förklarar han att det inte är påven personligen som han velat angripa utan missbruken i kyrkan. Man kan säga även här när han skriver det här en kristen människas frihet så hoppas Luther att det går att omvända påven. Han hoppas att det går att få allt i god ordning igen i katolska kyrkan. Han har egentligen inget önske om att lämna sin kyrka. Och han ger faktiskt påven en chans i det här brevet som han skriver med det här traktatet En kristen människas frihet. Men så vet vi att påven och kyrkan ändrar sig ju inte. De ändrar inte sin linje. Och det kommer också Luther snart att förstå. Den 10 oktober kom påvens bulla fram till Luther. 2 månader därefter lät Luther sätta upp ett anslag på universitetet att man skulle samlas för att bränna upp den katolska kyrkans lagbok. Den 10 december klockan 9 på morgonen samlades professorerna och studenterna och tågade ut genom stadsportarna. Och utanför porten hade man samlat ihop en bedtrave. Ovanpå den placerade Luther kyrkans lagbok. Sedan bålet antänts kastade Luther påvens bulla i elden med orden: "Därför att du har bedrövat Herrens helige, så skall den eviga elden bedröva dig." Studenterna sjöng sedan Te Deum: "O Gud, vi lovar dig." Vid sin föreläsning följande dag sade Luther till sina åhörare: "Om ni inte helhjärtat förklarar er lösta från påvens rike, så kan ni inte bli saliga." Med de orden visar Luther att han nu förstått Bibelns lära om kyrkogemenskap. Därför att påvens kyrka lärde falska läror var det farligt för själarna att längre ha någon kyrkogemenskap med den. Sedan Luther nu själv lämnat den katolska kyrkan, i och med det här, blev han också bannlyst av påven genom en ny bulla. Luther säger själv: jag lämnar er, så säger påven: vi vill inte ha dig. Och den här nya bullan, den utfärdades den 3 januari följande år 1521. Luther inför riksdagen i Worms. De som blev bannlysta av påven brukade sedan bli arresterade av de världsliga myndigheterna och avrättade. Varför gick det inte så också för Luther? Varför blev inte han också arresterad och avrättad genast? Svaret på den frågan är att Gud själv hade utvalt Martin Luther till kyrkans reformator. Det kan vi se nu i historiskt perspektiv många hundra år efteråt. Martin Luther hade en uppgift. Och därför bevarade också Gud honom från hans fiender. Men Gud, han använder sig i regel av yttre medel när han verkar. Han använder någonting fysiskt här på jorden för att åstadkomma sin vilja. Han använder jordiska människor och så vidare. Och på Luthers tid använde han sig av de historiska förhållanden som rådde då på den tiden. Gud använder sig också av historien och han är herre över historien. Han styr historiens gång. Vi har i tidigare föredrag hört om det tysk-romerska riket. Efter kejsar Maximilians död år 1519 hade hans sonson, hans barnbarn, Spaniens kung Karl den V, blivit vald till kejsare över det tysk-romerska riket. Och han regerade dessutom över flera andra länder i Europa och över de spanska besittningarna i Västindien. Hans rike, det var alltså mycket stort. Men hans makt i det tysk-romerska riket, det var däremot obetydligt. Det var det eftersom varje tysk furste regerade nästan självständigt över sitt eget område. Kejsar Karl, han var uppriktigt trogen mot den katolska kyrkan, men trots det var påven ofta hans motståndare. Karl regerade nämligen över stora områden i Italien, och påven ville helst inte att kejsaren skulle tävla med påven om makten där. Kejsaren låg ofta i strid med Frankrike och med turkarna. Han var därför mycket beroende av hjälp från de tyska furstarna. Alla dessa omständigheter bidrog till att kejsaren inte förmådde hindra Luther i hans verksamhet. I Tyskland så var man sedan gammalt rädd för att påven eller kejsaren skulle få för stor makt. Tidigare under medeltiden hade tyskarna inte tänkt så mycket på att de utgjorde ett särskilt folk till skillnad från italienare, fransmän och så vidare. Men vid medeltidens slut började de bli medvetna om sin egen art. Detta gjorde att de blev kritiskt inställda mot påvarna som för det mesta var italienare. Så när därför Luther kritiserade påven uppfattades han av många tyskar som en nationalhjälte. Och det gör han fortfarande den dag idag, särskilt av sekulariserade tyskar, icke-kristna tyskar. De hyllar Luther som en nationalhjälte. Han la grundstenen för den tyska nationen och språket och kulturen och så vidare. Och det är det mesta av fokuset under reformationsfirandet i Tyskland nästa år och fram till det. Det handlar om just det här, Luther som nationalhjälte. Inte det att han förde oss tillbaka till skriften. Det talar de inte så högt om. Men han var en stor tysk man. Men så var det alltså på den här tiden också. Väldigt många människor i det som vi kallar Tyskland idag. Det som inte var Tyskland då. Med massa småstater. De såg en öppning att bli fria. Befrias ifrån kejsarmakten och påvemakten. Så både de tyska förstarna, de tyska adelsmännen och de fria tyska riksstäderna, de insåg att det skulle bli ekonomiskt fördelaktigt om man kunde frigöras från påven. Då skulle man slippa att skicka en massa pengar till Rom, och staten eller adeln kunde få överta kyrkans många jordegendomar. Det var också dyrt att underhålla alla kloster och sådana präster som endast hade till uppgift att läsa själamässor. Det var en Guds välsignelse att Luther hade en sådan furste över sig som just Fredrik den vise. Han visade sig att vara en viktig man. Trots sin vidskepelse ville han alltid hålla sig till Guds ords lära. När påven begärde av honom att utlämna Luther så vägrade han. Han ansåg att det var fel att döma Luther innan lärda män noggrant prövat om hans lära överensstämde med den heliga skrift. Fast han i det längsta ville vara en from katolik lät han sig undervisas av Guds ord. Och han böjde sig för varje lära som klart kunde beläggas i skriften. Och därmed blev han en viktig man för Luther. I januari 1521 samlades tysk-romerska rikets furstar och representanter för de fria riksstäderna till en riksdag i Worms. Riksdagen skulle bland annat behandla kejsarens begäran om pengar för att kunna föra kriget mot turkarna som kom österifrån. Dessutom skulle riksdagen behandla frågan om man skulle bestraffa Luther sedan han nu blivit bannlyst. Kejsaren, han ville helst förklara Luther i akt. Det skulle innebära att vem som helst fick döda honom. Men kejsaren, han måste också ta hänsyn till kurfürsten Fredrik den vise. Eftersom Fredrik den vise hade röstat på Karl vid kejsarvalet, så han var beroende samtidigt av Fredrik den vise. Därför beslöt kejsaren att överlämna frågan om Luther till riksdagen. Och Fredrik den vise lyckades genomdriva att Luther fick kallelse att själv inställa sig vid riksdagen för att där tala till sitt försvar. Tredje dag påsk, den 2 april, reste Luther från Wittenberg. Och överallt efter vägen mötte folk upp för att se den djärve munken som vågade angripa påven. Och på flera platser efter vägen fick Luther predika. Andra söndagen efter påsk hade han kommit fram till Erfurt, där universitetets professorer och studenter med rektorn i spetsen mötte honom vid stadsgränsen. Han inbjöds att predika i sin egen klosterordens kyrka, och det kom så mycket folk att en av läktarna började knaka. Några blev rädda att den skulle störta samman och öppnade ett fönster för att hoppa ut på kyrkogården. Men Luther, han lugnade dem. Det är bara djävulens spökerier, de här knakljudarna. Och ingen olycka inträffade. Den 16 april var Luther framme i Worms. Redan nästa dag kallades han inför riksdagen. De böcker som Luther författat låg framlagda. Och Luther fick två frågor att besvara. Den första, varom han verkligen skrivit alla dessa böcker, och på den frågan svarade han ja, det hade han gjort. Den andra frågan var om han höll fast vid allt det som han hade skrivit eller om han ville ta tillbaka något. På den frågan svarade Luther att han ville ta tid att betänka sig innan han svarade. Detta beviljades och det blev bestämt att han skulle svara nästa dag. Den 18 april fördes Luther åter inför riksdagen. Han höll nu ett kort tal, först på tyska och sedan på latin. Där förklarade han att han inte tog tillbaka något. Han bad att bli tillrättavisad med stöd av Guds ord ifall han misstagit sig i något avseende. Då skulle han förstås ta tillbaka det, om det var obibliskt något av det han hade skrivit. Luther avslutade sitt anförande inför riksdagen med orden: "Här står jag och kan inte annat. Gud hjälpe mig. Amen." Hans tal gjorde stort intryck på många av tyskarna, men inte på kejsaren. Han skall ha yttrat: "Den mannen skall inte kunna göra mig till kättare." Påvens representanter vid riksdagen, de försökte övertala kejsaren att omedelbart fängsla Luther, men kejsaren vägrade. Han hade gett ett löfte till Luther att han skulle vara under kejsarens beskydd under sin resa till Worms, och det löftet ville han inte bryta. Luther fick därför fritt lämna Worms. Sedan de flesta furstar som stod på Luthers sida redan hade lämnat riksdagen beslöt de som var kvar om det så kallade Worms-ediktet. Detta innebar att Luther förklarades i rikets akt. Vem som helst kunde nu alltså ta livet av Luther med både kejsarens och påvens välsignelse. Detta skedde den 25 maj 1521. På hemresan gjorde Luther uppehåll på flera platser för att predika. Han besökte även släktingar i Möra. Alla de här olika namnen på småstäder och sånt, det kan ni googla sen på Google Maps och ser ni vart det ligger. Det mesta föregår i östra, dagens östra Tyskland. I ett ganska avgränsat område föregår mycket av Luthers verksamhet. Men på den tiden tog det ju lång tid att resa korta sträckor med häst och kärra och så vidare. Idag går det på ett par timmar, då tog det veckor. Men på hemresan från Worms till Wittenberg så hade han med sig i sitt sällskap en som hette Nikolaus von Amsdorff. Och det var en man som senare ordnade de kyrkliga förhållanden i sin hemstad Magdeburg. Den 4 maj befann Luther och hans följeslagare sig på vägen mellan Möra och Gotha. Plötsligt kom några beväpnade män rusande fram ur skogen och ryckte Luther ur vagnen. Därefter satte de upp honom på en häst och förde honom på små skogsstigar till slottet Wartburg. Det såg ut som Luther hade blivit bortrövad av fiender, och detta rykte spreds sedan. Några trodde att han hade blivit mördad. Men det var istället kurfursten som hade gett två adelsmän i uppdrag att kidnappa Luther och sedan sätta honom i säkerhet på en hemlig plats. Antagligen visste inte kurfursten själv var det var Luther var, så att han inte skulle kunna svara om någon frågade honom om det. Luther själv och Amsdorff, de var i förväg underrättade om vad som skulle hända. Det var alltså ingen överraskning, den här kidnappningen på Luther. Han var redo. På Wartburg fick Luther klä sig som en riddare, och han gick under namnet Junger Georg eller Junker Jörg. Han var inte overksam på Wartburg. Där skrev han den första delen av sin kyrkopostilla som innehåller predikningar över epistel- och evangelietexterna. Dessutom så översatte han Nya testamentet från grekiska till tyska. Denna översättning trycktes 1522. Där Gud bygger en kyrka bygger djävulen ett värdshus, lär Luther ha sagt. När Gud utför ett välsignat verk brukar alltid djävulen vara med och göra en vrångbild av det som Gud skapar. Det är det Luther menar när han säger i en predikan: där Gud bygger en kyrka bygger djävulen ett värdshus. Den reformation som börjat genom Luthers undervisning var ett Guds verk. Luther var som kyrkans reformator Guds tjänare. Men samtidigt utförde Satan sitt verk genom sina tjänare. Samtidigt och i samma område. När Luther vistades på Wartburg försökte hans tidigare medarbetare Andreas Karlstadt reformera gudstjänsten i Wittenberg. Inte enligt Guds ord utan enligt egna påhitt. Han nöjde sig inte med att man hade avskaffat den obibliska privatmässan som var nattvardsgudstjänst utan församling och andra nattvardsgäster än prästen. Karlstadt ville också rensa bort allt sådant i gudstjänsten som inte finns omnämnt i Bibeln. Det står till exempel inte i Bibeln att man ska ha orgel. Jag tror inte orgel var uppfunnen på den tiden. Alltså var det enligt Karlstadt fel att ha orgel i kyrkan, eftersom det stod inte någonting om det i Bibeln. Alltså ingen orgel i kyrkan. Ut med den. Det står heller inte i Bibeln att man ska ha krucifix. Så här, korset med Jesus på är krucifix. Tavlor eller andra bilder. Alltså ville Karlstadt att man skulle kasta ut alla bilder ur kyrkan. Det skulle bli helt sterilt. Vita väggar och så vidare. Det står inte i Bibeln att prästen ska ha en vacker skrud på sig vid nattvardsmässan. Ni som är van vid folkkyrkan, där har de såna här fina kappar de sätter över sig i olika färger beroende på kyrkårets tider. Karlstadt sa ingenting sådant. Så därför förrättade Karlstadt nattvardsgudstjänsten på juldagen 1521 i svart kappa. I sin predikan lärde han att det var onödigt med skriftemål före nattvardsgången. Allt detta var sådant som djävulen inbillat Karlstadt för att han skulle vålla oro i Wittenberg så att det inte skulle gå att genomföra en rätt biblisk reformation. Ännu värre var det i en annan stad lite söder om Wittenberg, i Zwickau. Där hade en man som hette Thomas Müntzer och hans likasinnade börjat uppträda som profeter. De påstod att de fick sin lära direkt från Gud och därför behövde de inte Bibeln. De förnekade läran om barndopet och de trodde att det snart skulle upprättas ett jordiskt tusenårsrike. Och det finns ju sådana kyrkor den dag idag som tror allt det här som Müntzer trodde på och som Karlstadt trodde på. Två av Müntzers anhängare kom också till Wittenberg och oredan där den blev ännu värre än förut. Så det var helt kaos i Wittenberg medan Luther var satt i Wartburg. Styrelsen för staden Wittenberg sände i detta nödläge en skrivelse till Luther och bad honom återvända till Wittenberg. Den 1 mars 1522 lämnade Luther Wartburg. I Wittenberg höll han sedan predikan varje dag en hel vecka. Det var veckan efter första söndagen i fastan som på latin heter invocavit. Därför kallas dessa predikningar för Luthers invocavit-predikningar. Han lärde i dessa predikningar att man i frihet skulle behålla allt sådant i gudstjänsten som inte stred mot Guds ord. Det viktigaste var inte att ändra på seder och bruk, men det var hjärtats förvandling som var viktigt. Och denna förvandling kunde inte åstadkommas genom tvång utan endast genom evangelium. Och det är just det här som Luther gjorde den här veckan, han predikade hela veckan om det här friheten att behålla det som inte är emot Guds ord. Det är det som gör att man har liturgi i Luthers kyrka idag. Och att man till de olika delarna i liturgin använder latinska ord precis som de gör i den katolska kyrkan. Så det är väldigt mycket likt mellan luthersk och katolska gudstjänster. De är väldigt lika varandra. Det var för att Luther sa att det som inte strider mot Guds ord, det lämnar vi som det är. Eftersom det var det folk var van vid. Man behöver inte ändra på allt. Men man ändrar på det som är emot Bibeln. Man ändrar på det som är fel, det andra låter man vara. Resultatet av dessa predikningar blev att oordningen i Wittenberg upphörde. Både Zwicka och profeterna och Karlstadt lämnade staden. Thomas Müntzer deltog sedan åren 1524-1525 i det inbördeskrig som man kallat bondeupproret. I spetsen för 8000 bönder besegrades Müntzer i slaget vid Frankenhausen och togs till fånga. Och han blev därefter halshuggen. Det var ofta det som hände på den tiden. Arresterades man för någonting så miste man ofta livet ganska snabbt därefter. Samtidigt med bondeupproret började Karlstadt en lärostrid om altarets sakrament. Han beskyllde Luther för att vara papist, det vill säga anhängare av påven. Karlstadt förvrängde nattvardens instiftelseord. När Jesus säger om brödet, det är min kropp, så menade han enligt Karlstadt inte brödet. Jesus skulle enligt Karlstadt ha pekat på sig själv och sagt, detta är min kropp. En annan lärjunge till Luther, Martin Buser, som var präst i Strasbourg, avföll till Karlstads villfarelse om nattvarden. Luther kallade Karlstadt och hans anhängare för svärmeandar eller sakramentarier. En schweizisk präst, Ulrich Zwingli, förkastade också den bibliska nattvardsläran. Han förvrängde Jesu ord, detta är min kropp, till detta betecknar min kropp. Luther försvarade i flera skrifter den bibliska nattvardsläran och visade att Zwingli var en villolärare. Bland dessa skrifter kan nämnas om tillbedjan av Kristi heliga kroppssakrament, predikan om Kristi kropps- och blodsakrament mot svärmeandarna och bekännelse om Kristi nattvard, den så kallade stora bekännelsen. Kurfürsten Philipp av Hessen, som var anhängare av reformationen, tog initiativ till ett lärosamtal mellan Luther och Zwingli i Marburg och år 1529. Luther gjorde allt för att man skulle nå fram till enhet i nattvardsläran, men Zwingli fortsatte trots undervisning och förmaning att envist förneka Kristi egna ord, detta är min kropp, och med det menar Jesus, det här brödet, detta är min kropp. Zwingli höll fast vid sin obibliska lära att Kristus endast var närvarande i nattvarden på ett andligt sätt. Därför sade Luther till Zwingli och hans anhängare, ni har en annan ande än vi. Därmed hade Luther sagt att Zwingli inte hade den heliga ande, utan har man inte den heliga ande, då finns det en annan ande man kan ha. Och det är den som kommer från djävulen. Då står man i djävulens tjänst. Tyvärr så fick Zwingli många efterföljare. Och en av de mest kända är Johann Calvin. Hans nattvardslära var farligare än Zwinglis eftersom han inte lika tydligt förnekade Kristi kropps närvaro i nattvarden. Men han förnekade Bibelns lära att brödet är Kristi kropp och vinet är Kristi blod. Han ansåg att den troende nattvardsgästen tar emot Kristi kropp och blod samtidigt som han äter brödet och vinet. Men alltså inte att det är det. Men att man får två saker samtidigt. Denna obibliska lära förvillade många och blev till stor skada för kyrkans reformation. Calvin lärde också många andra bibelstridiga läror. Till exempel att Gud skulle ha utkorat vissa människor till fördömelse. och att Kristus inte har återlöst eller rättfärdiggjort hela världen utan endast dem som blir troende och bevarade i tron. Det var en massa förnuftsargument som ledde Calvin fram till dessa slutsatser. Zwingli och Calvin, de fick många lärjungar, framförallt i Schweiz, Nederländerna, England och Skottland. De reformerade inte kyrkan, utan de deformerade, de fördärvade. Ändå så brukar de kallas för de reformerta. Och de finns ju den dag idag. Vi brukar gruppera en del kyrkor som de reformerta kyrkorna. Och det är bland annat metodistkyrka, baptistkyrka, pingstkyrka, vilka andra kyrkor brukar det vara som vi kallar de reformerta. David, vet du det? Eller Hans. Presbyterianer, ja. Kanske anglikanerna också, kanske. Ja. Anglikanerna blev ju statskyrkan i England och presbyterianerna i Skottland och senare utvandrade också dessa till USA, så det finns ju stor presbyteriansk kyrka i USA. Som alla de här villolärarna, de levde ju vidare. Och de lever i bästa välgående den dag idag, och det har kommit mycket till sedan dess. Och som ni förstår här så, med en gång Martin Luther hade dragit slutsatsen av sin övertygelse, gjorde kort process, bröt med katolska kyrkan. Det blev inte frid och fröjd, utan det blev stridigheter överallt. Motståndare uppstod på alla kanter, inifrån, utifrån, gamla kollegor, gamla vänner och så vidare. Börja motarbeta honom, börja komma med alternativa läror. De var förstås också ofta mot katolska kyrkan. De flesta var emot påven, påvens missbruk, katolska kyrkans makt. Men väldigt ofta inte överens med Luther, och de stred mycket med varandra. Hela 1500-talet, 1600-talet, väldigt mycket stridigheter. Men de var nödvändiga, det var nödvändigt att någon stod upp för den bibelska läran hela tiden. Det som Martin Luther gjorde, det som senare män gjorde. De stred med Guds ord hela tiden. Det finns en annan som heter Martin, kallas för den andra Martin. Någon som vet vem det är, han kom efter Martin Luther, en generation senare. Det var Martin Chemnitz. De säger Martin Chemnitz att, och det var katolska sändebud som menade att hade inte Martin Chemnitz kommit och fortsatt att bevara den lutherska läran, så hade inte Martin Luthers lära bestått den dag idag. Så hela varje generation kom det nya män som bevarade den bibliska läran efter Martin Luther. Men här är en liten överblick över situationen. Det är förstås väldigt mycket som händer på väldigt kort tid. Kring år 1517, 1520, då händer väldigt mycket. Luther utvecklar sin lära, han läser väldigt mycket i Bibeln, översätter mycket från grundtexten. Han lär sig väldigt mycket, väldigt snabbt om Bibelns lära. Och han hamnar i strid med väldigt många människor. Och som ett resultat av det så skriver han väldigt mycket. Massa skrifter för att försvara sig mot alla möjliga anklagelser. Och det är därför Luthers skrifter är så här gediget verk. Massa böcker som Luther har skrivit. Jag tänkte att nästa gång så ska vi försöka gå in på någon, kanske åtminstone en skrift som han har skrivit. Vi kan se lite vad han har skrivit för någonting. Det vi ska tänka på med Martin Luther och alla andra sådana här kyrkofäder, viktiga män i kyrkans historia som har skrivit mycket bra, det är att deras ord är ju inte inspirerade. Och de är ju präglade av sin tid, och de är syndiga människor och så vidare. Men och det kanske inte allt som Luther skrev som han skulle skriva under på själv. Han använde ofta väldigt hårt språk till exempel, väldigt grov i språket. Men sakligt så är det jättebra. Och det är det vi bryr oss om, sakinnehållet. Så nästa gång så ska vi titta lite på någonting av det han har skrivit, så vi får lite inblick i vad det här handlar om. Men det blir nästa gång.